Välkommen in i mörkret. Kom in, stick på och slå dig ner. Det är inget farligt, bara mörker. Alla hör men ingen ser. Välkommen in i mörkret. Kom in, stick på och slå dig ner. Det är inget farligt, bara mörker. Alla hör men ingen ser.
Hej och välkomna till Mörkret.
Sveriges slöaste podcast för hjärnsneda.
Med mig Johan och dig Angelica. Du sa precis innan jag tryckte på inspelningsknappen att du vanligtvis brukar gå och lägga dig vid den här tiden.
Ja, klockan är 20:30 Johan. Det är dags att sova nu.
Hur har du det med sömnen nu för tiden?
Nej, men jag sover ju som ett jävla as. Alltså det här tillhör kanske inte avsnittet eller ändå. Men vi ska ju prata om sömn. Och jag har ju börjat för min PMDS. Så har jag börjat ta östrogen och progesteron.
Mm.
Och grejen är att det var ju ingen som sa innan att progesteron är ju typ världens bästa sömnmedel.
Mm-hmm.
Inga biverkningar. Man tar det halva menscykeln. Funkar svinbra mot PMDS. Men man sover. Man sover och sover och sover. Jag sover kanske 9-10 timmar per natt nu för tiden.
Mm.
Och det är mitt så optimala. Så jag mår ju svinbra.
Ja.
Men det betyder ju att vi spelar in det här mitt i natten för mig.
Just det, precis.
Sover du?
Ja, men jag gör faktiskt det. Det är ju det sjuka. Jag har ju... Vi har gjort ett avsnitt om sömn förut. Det är typ ett av de allra första avsnitten vi spelade in. Och då pratade jag ju mycket om så mina problem med sömn. Och hur jobbigt jag har haft egentligen hela livet med sömn. Och det ska jag väl inte säga att det är helt bra, eller vad jag ska säga, men just nu så har jag faktiskt ett helt annat förhållande till sömn än vad jag haft på väldigt länge.
Hur kommer det sig? För i förra avsnittet pratade du om att du var en B-människa. Det finns A-människor som är morgonmänniskor, B-människor som är kvällsmänniskor, så deras dygn är senare.
Precis, och jag har alltid så suttit uppe sent och gått upp sent och så. Men jag tror det har mycket att göra med, alltså den här förändringen har mycket att göra med dels att jag har bytt jobb. Vi har faktiskt slutat jobba. Vi jobbar ju inte alls tillsammans längre. Så jag har bytt jobb.
Alltså det är så jävla fruktansvärt.
Ja, det är jättetråkigt.
Ja.
Det är roligt för mig att jag har bytt jobb. Men det är jättetråkigt att vi inte jobbar ihop längre. Så att jag har ju också slutat pendla. Men jag har också bytt till ett jobb som där jag har. Så det är fortfarande ett så kontorsjobb där man har ganska flexibelt. Men jag har liksom inte så flexibla arbetstider som jag alltid haft tidigare, utan jag förväntas faktiskt vara på plats på kontoret och i viss mån så ta emot besökare och samtal och så under liksom kontorstid. Så
du är inte på jobbet till 10 längre?
Okay. Nej, precis. Jag kan inte. Jag får egentligen inte jobba efter så här. Ja, nu går vi på sommartid och då ska jag ju sluta jobba vid 5 liksom. Annars blir det så här, övertid och sådana grejer. Tidigare kunde jag ju sitta själv liksom.
Men vad är det som har gjort att det här påverkar din sömn?
Ja, men det har gjort att jag har fått en helt annan rutin på sömnen, eller vad man ska säga. Nu måste jag ju gå upp vid en viss tid varje dag. Och det har också gjort att jag, alltså tidigare så har jag ju haft väldigt flexibla arbetstider och dessutom jobbat hemma flera dagar i veckan oftast. Vilket jag inte riktigt kan nu. Så det har gjort att jag går upp ungefär samma tid varje dag på vardagar. Och det har också gjort att jag går upp kanske inte exakt samma tid på helgerna. Men går upp mycket tidigare. Alltså jag ligger inte och sover i regel till 1 på helgerna. Utan jag går upp 8, 9, 10 någonstans på helgerna också.
Så det här väldigt basic sömntipset som de tar upp i boken också. Ja. Att man ska gå och lägga sig exakt samma tid. Man ska aldrig försöka sova igen sen. Utan du ska alltid och lägga dig och kliva upp samman. Det funkar på dig.
Precis, och det är väl den andra grejen som jag kan säga som har påverkat min sömn. Som du nämnde precis det här med boken. Och det är ju att vi har läst en bok. Det var du som började läsa den och så sa du till mig hela tiden. Du måste läsa den här jättebra boken om sömn som jag läser. Den kommer förändra hela din syn på sömnen. Och den kommer liksom hjälpa dig att faktiskt gå och lägga dig i tid. Och så
gjorde den det då?
Ja.
Visst är den otrolig? Alltså det för mig finns ett före och efter den här boken.
Men det fantastiska var ju att du hela tiden var så här, ja men du ska få låna den här boken. Ja, vi måste komma ihåg, när vi inte träffas så ofta liksom, så måste vi komma ihåg så att du ska få den här boken utav mig. Och så glömde vi det hela tiden. Och så till slut sa det så här, ja, men det är den här boken. Den heter Sömngåtan av Matthew Walker. Och då har ju jag den såklart stående i mitt ganska omfattande bibliotek hemma. Såklart. Det är så där en bok som jag har köpt någon gång och tänkt, den här ska jag läsa. Och så har jag aldrig kommit för mig med att läsa den. Men det var ju en ganska fantastisk läsning. Ganska jobbig läsning på många sätt. Men den fick väl mig också inse att så här, okay, men jag måste ta tag i det här med sömnen på vissa sätt.
För efter man har läst den så kan man inte längre hålla på.
Nej.
För att man vet då att man misshandlar sig själv på så grova sätt som vi ska gå in på då.
Då. Sen dess så har jag känt så här, alltså tidigare har jag ändå känt så här, okay, men jag sover 5-6 timmar i veckorna och så får det vara okej. Och så sover jag jättemycket på helgerna när jag kan liksom. Men när man har förstått vad det gör med allting, med både hjärnan och kroppen och allting, och så kände jag ändå så här, jag måste, även fast jag har den här problematiken kopplad till, och det skriver han ju också om i boken, att det är så att vi har liksom olika då så kallade cirkadianska rytmer och sådär, men man kan ju också göra saker. Jag är ju till exempel, alltså jag dricker ju inte kaffe, men jag dricker ju te, och jag dricker väldigt mycket te. Och ofta har jag ju druckit te på kvällarna. Men nu när jag har läst om liksom i den här boken hur faktiskt jättestor påverkan koffein, och då är det är mindre koffein i en kopp te än i en kopp kaffe, men det är ju fortfarande, alltså, det är så här storleksordningen kanske hälften så mycket, men det är fortfarande ganska mycket. Och när jag läste om liksom så här halveringstiden på koffein,
6 timmar,
precis, att dricker man en kopp te någon timme innan man går och lägger sig, då har man fortfarande ganska mycket koffein i systemet och det påverkar den ganska mycket.
Och det är alltid folk som säger så här, nej, men jag har inga sömnproblem och det går jättebra, jag kan dricka kaffe jättesent på kvällen. Det, alltså, eller, det är alltid de som sover minst.
Ja, precis.
Alltså, jag tänker på alla jag känner.
Ja, så då har ju jag men jag dricker rooibos på kvällarna istället, vilket ju är helt koffeinfritt om man inte svart te längre.
Jag dricker min sista kopp vid 1, min sista kaffe.
Jag är inte riktigt lika hård, men te är ju också lite mindre potent då.
Ja, men jag vet inte hur intressanta just våra sömnvanor är. Men gå in på den här fantastiska boken.
Ja, men vi tänkte att det här avsnittet, som sagt, avsnitt 5 handlar ju om sömnen. Och där pratar vi ganska mycket, så vi ska inte försöka liksom prata om samma grejer. Om så här, den cirkadianska rytmen och vad som gör att vi sover och vad som gör att vi har olika sömnrytm och så där så mycket. Utan vi ska väl prata i det här avsnittet egentligen om den här boken och den, ja, varför den påverkar den så mycket till att känna att så här, jag måste ta tag i min sömn och jag måste få den att börja funka. Alltså.
Också så himla störd grej. Alltså, man kan ju fatta att det är så här, ja, det är jobbigt att ta tag i sin kost, det är jobbigt att ta tag i sin träning, och det kanske man inte gör, men så här, gå och lägg dig, det är inte jättejobbigt, men ändå så gör man det inte.
Nej, och det är ju svårt, och det är ju kopplat till, för mig, så här, kopplat till jättemycket så ångestkänslor och så, som har att göra med att man har legat vaken väldigt mycket av sitt liv och så försökt somna och inte kunnat somna.
Jag har ju inget sånt, jag har ju alltid somnat inom några minuter. Och sen så har jag liksom ätit ADHD-medicin och då är det ju förstört.
Just det.
Men alltså, när jag liksom är mitt vanliga jag och inte äter ADHD-medicin och sådär, då bara slocknar jag direkt. Så det har bara att göra med att jag skjuter upp att jag ska sova. För jag bara ska kolla klart på det här eller göra det där.
Ja. Men i alla fall, om man snackar om vad sömn är, så har vi två typer av sömn. Och det är REM-sömn, som är en rapid eye movement. Drömsömn kan man kalla det för också. Alltså det då, fast det är inte helt sant, för att vi drömmer också under den andra delen. Men vi har REM-sömn, och då det kännetecknas av att ögonen rör sig. Och sen har vi NREM, REM, non-rapid eye movement-sömn, när ögonen inte rör sig. Och vi har mest av den här NREM-sömnen under en natt. Och det man kan säga då, för i förra avsnittet pratade jag om att vi så här fundamentalt egentligen inte riktigt vet varför vi sover. Alltså, vi vet ju typ att vi behöver sova, men vi vet inte riktigt så. Varför behöver vi en stor del av vårt liv vara medvetslösa? Alltså, varför måste vi stänga av vårt medvetande? Matthew Walker, som har skrivit den här boken, han är professor i neuropsykiatri. Han vänder ju på det där och säger så här, egentligen kanske sömnen är ur tillståndet och vi borde fråga oss varför vi överhuvudtaget är vid medvetande liksom.
Det är bara så kan bara någon säga som verkligen älskar sömn
han älskar som specialintresse. Och han ser det som den stora lösningen på allting.
Ja.
Men det som händer under under den här NRM-sömnen, eller man kan säga djupsömnen också, men som jag fattade av boken så är det inte exakt samma sak.
Mm.
Men det som händer i hjärnan då, det är att den håller på och städar. Alltså alla intryck stängs av. Thalamus, som är den delen av hjärnan som liksom släpper in intryck från sinnena och så. Den är ju som en dörr som stängs när man går in i NREM-sömnen. Och sen så ägnar sig hjärnan åt att liksom gå igenom och städa och sortera i alla intryck som man har haft under dagen, under sin vakna period. Den flyttar då, vi har saker liksom lagrade i vårt korttidsminne i hjärnan, där vi precis har varit med om, och så tar den minnen därifrån och flyttar till långtidsminnet, för vi har ju liksom inte hur mycket plats som helst i korttidsminnet, det fylls ju hela tiden på. Så den behöver flytta iväg det här till andra delar utav hjärnan. Och om man tittar på vad som händer, om man liksom lägger någon i en och tittar på vad som händer i hjärnan under tiden, så ser man att man har de här elektriska pulserna som väldigt långsamt och taktfast sköljer över hela hjärnan. Så de liksom går över långa liksom avstånd i hjärnan, kopplas ihop under den här sömnen.
Inte han som bara, en otrolig dans, ett otroligt skådespel. Ja. Hjärnans mest magiska fas.
Ja, han tycker det är helt fantastiskt. Han skrev dock att han hade omvandlat det här till ljud, men att det går inte att dansa till. Nej, det var REM-sömnen förresten.
Det är den som är helt såhär...
Ja, precis. Utan om en är REM-sömnen, då är det faktiskt ganska taktfast. Och det här kan också ha att göra med, det vet jag inte om jag läste i den här boken eller om jag läste någon annanstans, men det här med att man kan somna väldigt bra av att bli vaggad. Alltså när man är barn så gillar man ju att bli vaggad för att somna, men även om du har till exempel åkt nattåg någon gång eller sovit på en båt eller så kan man ju sova väldigt bra. Och det kan ha att göra just med att de här vaggande rörelserna liksom förstärker den här långsamma pulserande rytmen i hjärnan då. Och REM-sömnen å andra sidan, den innebär som sagt att då är det liksom de här utbrotten, han pratar om spindlar liksom, att korta utbrott av pulser, elektriska pulser som liksom kopplar ihop olika delar utav hjärnan, och det man tror händer då. Och anledningen till att vi drömmer och så, det är att vi liksom plockar fram och också kopplar ihop olika känslointryck, olika minnen, olika erfarenheter vi har gjort.
Mm.
Så att hjärnan testar en massa saker där. Den så här, och det kan ju vara därför som drömmar är så jävla konstiga ofta. För att hjärnan testar att så här, aha, hör de här sakerna ihop?
Nej,
min döda farmor och den här situationen som jag var med om idag på jobbet. Mm. Ska det vara någon koppling där? Nej, det ska det inte vara någon koppling där. Det var konstigt. Det hade ingenting med något att göra.
Men alltså det här är ju att, för han, nu vet jag inte om jag kapar din plan här, men att, att REM-sömnen hjälper oss att hantera känslor dagtid eftersom den bearbetar det. Det här är ju en jättestor orsak till varför jag började sova igen. Mm. För jag sov också så här 4-6 timmar varje natt nu i flera år. Och affektlabil också, jag har inte riktigt känt igen mig själv.
Mm.
Och så kollade jag på de här sömnfaserna och räknade ut att jag hoppar ju över typ så här 2-3, nej men jag vet det, men flera liksom REM-sömnsfaser.
Ja.
Och det vill jag inte göra.
Nej, och det innebär ju i sådana fall att då får du ju liksom mindre möjlighet att bearbeta känslor och minnen och intryck och sådär.
Ja.
Och det är också så att under REM-sömnen så stoppas produktionen utav noradrenalin. Och det är ju sån här stresshormon. Så det man kan säga är att hjärnan gör under REM-sömnen, det är att plocka fram olika minnen, olika känslor, Men utan att du befinner dig i ett stresstillstånd.
Det vill säga en klassisk PTSD-behandling.
Precis. Och det där är jätteintressant. Därför att man har också sett att personer som lider av PTSD har sämre REM-sömn och ofta återkommande mardrömmar om samma sak. Och det tror man beror på att när man befinner sig i ett posttraumatiskt stresstillstånd så har man redan så mycket noradrenalin i hjärnan, så att det spelar liksom inte så stor roll att hjärnan stänger av det här systemet under REM-sömnen. Utan du plockar fram de här känslorna och minnena i drömmen, men din hjärna befinner sig fortfarande i ett stresstillstånd eller i ett fight or flight tillstånd. Så att du kan inte behandla de här. Och då pratar han i den här boken om att man faktiskt har börjat använda, man upptäckte att ett läkemedel mot högt blodtryck, tror jag, också sänkte noradrenalinnivåerna. Och då började man använda det på patienter, krigsveteraner med PTSD. Och då visade det sig att de fick mindre mardrömmar och mindre flashbacks under vaken tid och mådde mycket bättre.
Alltså helt otroligt.
Precis. Så man kan säga att sömnen är både ett sätt för oss att minnas saker, alltså att spara saker som vi behöver minnas, särskilt om man har lärt sig saker under dagen, tränat på någonting. Alltså det finns massa sådana experiment som man pratar om i den här boken, hur man har tränat på att göra någonting, lösa någon uppgift på något visst sätt eller så, och så sover man på det, och det är då de här kopplingarna i hjärnan förstärks. Och det är då man blir bättre på det.
För visst är det så att om man sover dåligt, då kan man inte lagra minnen. Alltså man får typ minnesluckor. Och,
ja, man blir sämre på. De här minnena plockas ju liksom inte iväg från korttidsminnet till där de ska arkiveras i hjärnan. Och alla de här, när du lär dig att göra nya saker så byggs det ju liksom nya kopplingar i hjärnan. Det är därför spädbarn och så sover så otroligt mycket. Därför att de har ju massor med grejer som de ska träna på.
Men jag behöver fortfarande sova jättemycket.
Mm.
Är det därför? För det är för att varje dag är som en överraskning för mig.
Ja.
Jag har aldrig varit här förut.
Nej.
Det är det som är ADHD.
Ja, precis. Nej, men man ska både så att säga bygga de här nya kopplingarna, men också rensa bort saker som du faktiskt inte behöver. Rensa bort olika kopplingar som inte behövs längre i hjärnan, och också rensa bort, eller inte rensa bort, men plocka bort de här traumatiska sakerna eller så, eller känslor som du kan ha upplevt under dagen som har varit jättejobbiga och så då. Under sömnen så liksom plockas de här och integreras, läggs undan någon annanstans. Vi kanske känner att okej, jag har varit med om det här, men jag behöver liksom inte ha den här. Jag är inte, hjärnan lär sig väl på ett sätt och vis att jag är inte mitt uppe i det här just nu.
Mm.
Jag har haft den här jobbiga upplevelsen, men jag är inte i den just nu. Vilket ju är vid PTSD, kan man ju säga att det är det som hjärnan liksom inte lyckas komma fram till. Vi har haft en jobbig upplevelse och hjärnan tycker att vi fortfarande är mitt uppe i den jobbiga upplevelsen. Liksom.
Men det är ju så PTSD-behandling funkar också, att du ska liksom utan att, du ska kunna prata om det som har varit utan att gå upp i en flashback, så att du kan bearbeta det i en trygg miljö.
Yeah.
Det är ju ofta det det är, precis, i olika former. Liksom.
Och då kan man ju säga att våra drömmar är som en sorts inbyggd terapi. Helt enkelt. Men då, för vissa så blir det svårt att få den att funka därför att man fortfarande har så mycket stress i kroppen, stresshormoner i hjärnan, att man liksom inte, man kommer inte framåt, man lyckas inte lägga det här bakom sig.
Det är ett fruktansvärt tillstånd, PTSD.
Ja.
Alltså om man inte liksom, det blir som att man är kapad från alla håll. Mm.
Men också hoppingivande att man faktiskt kan, nu vet jag att det här inte finns inte den behandlingen i Sverige ännu, och den här medicinen inte heller.
Alltså jag har ju fått den, men inte för PTSD. Nej. Jag har ju PTSD, eller har haft, eller ja, vad det nu är. Jag är inte så påverkad av det längre. Men jag fick den här mot migrän, som blodtryckssänkande, så tar man den 3 gånger per dag. Och förutom att man inte typ kan kuta till bussen, för då svimmar man typ, så blir man ju inte lika lätt typ förbannad och sådär.
Ja.
Man kan ju också få den mot typ, vad heter det, social ångest.
Mm,
social fobi.
Mm.
Då kan den dra ner på så att man svettas mycket och få så här hjärtklappning och så.
Mm. Så Matthew Walker, han säger egentligen att om man bara liksom medvetandes tillstånd, så kan man säga att vakenhet handlar om reception. Då tar vi in, då har vi våra liksom sinnesintryck på fullt öppna, vi tar in. En i REM som handlar om reflektion. Och REM-sömn handlar om integration. Alltså att vi integrerar det vi har varit med om och så med det vi har varit med om tidigare. Man kan säga att vi flyttar våra aktuella minnen till att bli en del av liksom den här berättelsen om oss själva som våran hjärna hela tiden bygger upp och skapar.
Men har han vetat hela tiden? För förra avsnittet sa vi att man inte vet varför man sover.
Ja.
Men är det här nytt liksom, eller? Jag tror inte det står i boken om hur...
Nej, dels tror jag att det är ganska nytt. Och dels är det väl också riktigt... Alltså, han är ju ganska så här är det. Ja. Det är ju en populärvetenskaplig bok, ska man ju säga. Men det är ju ganska intressant, för att den stora frågan har ju varit så här, varför måste man vara just medvetslös?
Mm.
Och där kan man ju tänka sig att det är då helt enkelt så att alla organismer som har en hjärna behöver stänga av den en viss tid.
Det kan man ju ändå förstå.
För att den ska funka liksom. Just för att vi behöver göra de här bearbetningarna där vi flyttar saker. Och då kan det liksom inte... Vi kan inte göra den samtidigt som thalamus är öppen och vi samtidigt liksom får in massa intryck.
Var det inte något så här sjukt hur fiskar sover?
Ja.
För alla djur sover ju, alla däggdjur.
Alla djur sover, men alla har inte REM-sömn.
Men alla har en REM.
En REM sömn har alla. Men alla har inte REM-sömn. Och det handlar ju om att när vi befinner oss i REM-sömn, då är vi ju förlamade. Alltså då skickas det ut sån här signalsubstansblockerare som gör att vi inte bara... Alltså, när vi drömmer att vi springer, då springer vi ju faktiskt. Och om det inte var så att våra muskler var helt förlamade under tiden, så skulle vi ju faktiskt, då skulle vi springa runt och göra allt det här som vi drömmer om.
Men var det inte så att fiskar sover med ena hjärnhalvan?
Ja, det finns vissa fiskar och fåglar och sådär kan sova med halva hjärnhalvan åt gången.
Dröm.
Och det säger han ju också, att det faktiskt finns typ en liten sån funktion hos människor också. Och det är ju att har du varit med om att om du sover så första natten på ett nytt ställe, typ på ett hotell eller något sånt, att du sover ganska dåligt då.
Mm.
Det är en funktion som liksom verkar vara inbyggd i oss, att när vi inte riktigt är trygga i vår omgivning, när vi inte har varit där tidigare, så sover vi mycket ytligare då, för att vi och går inte in så djupt i liksom REM-sömn och så.
Mm.
För att vi behöver vara beredda på att det händer saker och sådär. Men fiskar och troligen vissa fåglar och så kan sova med, verkar kunna sova med liksom halva hjärnan i taget och ändå vara igång och vara i rörelse och så.
Fattar vad mycket kroppen håller på med som jag inte ens har gett mitt godkännande till.
Ja.
Hur mycket som helst. Jag känner mig kränkt.
Om man pratar om hur vi liksom borde sova, så säger ju Matthew Walker att de flesta samhällen som man tittar på där sover folk ungefär i genomsnitt 7 timmar på natten, och så sover man en stund på eftermiddagen. För på eftermiddagen, efter att man har ätit lunch någonstans där, så går alla människor in i ett sånt här fönster när vi har möjlighet att somna. Vi har ju då vissa under dygnet, vissa sådana fönster, och de har att göra med de här melatoninnivåerna och så.
Det känner man ju efter lunch.
Ja, jag tror väldigt många känner det. Och i vissa delar av världen så är det då fortfarande så att man faktiskt går och lägger sig en stund. Och kanske en timme, men tre kvart en timme eller sådär. Och det här är nog egentligen det som människor mår bra av. I delar av världen där man fortfarande sover, har siesta, så är det 4 gånger så vanligt att människor lever till att de blir 90. Än i andra delar av världen.
Där alltså man hatar den här delen av världen.
Ja, och det är så himla typiskt. Jag har ju också varit så här väldigt, väldigt liksom normkritisk kring det här med sömn och så. Eftersom jag har min... gå upp tidigt normen, det är liksom skadligt och så. Men jag har nog också haft en så här lite föraktfull syn på liksom... sydeuropeiska länder där man bara stänger ner allting och lägger sig och sover och sådär.
Att de har mage.
Jag har nog varit lite präglad av någon så nordeuropeisk, luthersk idé om att men så kan man ju inte hålla på. Man kan ju liksom ta ett samhälle som bara stänger ner för att folk ska ligga och sova. Det var ju det för att liksom hålla på och lata sig. Men egentligen så är det ju liksom, ja, det är verkligen så här frågan, varför ska vi alla leva på ett sätt som våra kroppar bara protesterar mot? Hur mycket, när man är inne i den där timslånga, trekvartslånga fönstret av sömnighet på eftermiddagen, hur mycket vettigt får man gjort egentligen?
Nej, verkligen inget. Men alltså, det är ju också hur samhället är uppbyggt. Alltså, om man ska göra allt som krävs, alltså ha ett städat hem, jobba heltid och så här, då hinner man ju inte riktigt sova.
Nej.
Ja, men 8 timmar eller 7. 7 kanske, ja, 6.
Ja, precis.
Alltså om man ska ha det så där rent och vara social och umgås efter barnen som
något. Ja. Men visst är det så. Om du ska ha allting. Jag har ju räknat på det här på senaste tiden. Nu när jag jobbar, inte pendlar jättemycket. Men så har man ju allt som man så borde göra. Man borde städa, man borde... Och det ska ju vara... Man kan ju slå ut hur många minuter per dygn som man liksom borde lägga på att städa. Borde lägga på att laga mat och göra matlådor.
Du har gjort Excel över det här.
Jag gjorde ett Excel-ark som jag skickade till dig när jag skulle bevisa att det här inte går. För då ska man ju också... Man ska ju gå ett visst antal steg per dag. 6000 steg minst. Du ska ju gärna meditera upp till en kvart per dag. Du ska borsta dina tänder 4 minuter per dag. Alltså, allting...
Har du mätt du allt det här? Du minns...
Ja, jag la in massor med saker i det där Excel-dokumentet. Bara för att försöka bevisa att så här, det finns ju inte tid. Och då har jag inte ens barn heller.
Nej.
Alltså lägg ovanpå detta barn.
Och läggning tar ju typ.
Ja.
Då måste man borsta tänderna och meditera medan man lägger barnen.
Ja. För jag tycker det är jävligt enkelt att vara så här, ja, men ta bort sociala medier och scroll och titta på tv-serier och sådär.
Men även om man gör det...
Så är det så här, ja, allt som jag borde göra på en dag, om jag ska följa liksom så här, det här ska du göra för att må bra, går ju typ inte ihop med en 8 timmars arbetsdag.
Vi kommer ha en ny... Men vadå? Vi kommer ha en ny grej i podden. Vi kommer ha en ny grej i podden. Som är dåliga på sitt jobb. För vi har så extremt många exempel på det. Artiklar som vi delar med varandra.
Vi skickar ju det till varandra i vår chatt. När vi känner att vi själva är dåliga på våra jobb.
Precis. Och nu ska jag berätta en för dig. Det var i augusti förra året som Skånska Dagbladet rapporterade om en sjuksköterska som plötsligt sjönk ihop under en operation på en klinik i Malmö. Och när hennes kollegor försökte hjälpa henne så upptäckte de att hon hade en venös infart i armen. När hon kvicknade till så erkände hon att hon hade injicerat sömnmedlet propofol. Hon hade alltså sövt sig själv på jobbet.
Under en operation.
Ja, så. Och när hennes chefer bad om en förklaring till varför hon hade gjort det så vägrade hon säga varför. Ja, det polisanmäldes anmälningstiv och hon blev avstängd från jobbet.
Mm. Jag kan tänka mig att det är svårt att ge en förklaring till det. Ja. Hon hade alltså hon hade satt en infart på sig själv för att kunna ge sig lite sömnmedel då.
Jag fattar inte varför hon inte gjorde det här hemma.
Ja, men...
Alltså då hade det ju varit fullt begripligt.
Det var väl på jobbet när det blev lite mycket och så. Då bara så, nej nu checkar jag ut.
Jo, men hon har ju liksom... Jag har i alla fall aldrig varit så här dålig på mitt jobb.
Nej.
Men hon hade ju kunnat ta massa annat. Alltså inte liksom ett rakt av sömnmedel.
Det finns ju roligare grejer som man kan få tillgång till än... Än att bara rakt av söva sig själv.
Exakt, hon hade kunnat ta ketamin eller något.
Ja. Ja.
Du sa ju när vi pratade om det här att du skulle ha ett dropp med, eller en infart också på jobbet.
Ja, jag vill ha ett så dödmansgrepp. Så att om det blir en jobbig social situation och jag släpper det så bara blir jag sövd.
Ja.
Rakt av.
Prata inte med mig, då trycker jag på knappen.
Precis. Men en grej som jag blev jätteintresserad av i den här boken, det är ju hur människans sömn skiljer sig från våra närmaste släktingar, alltså andra primater. Och människan har ju betydligt mycket mer REM-sömn. Vi har ungefär 25% av våran nattsömn är i REM-sömn. Och hos andra människor och apor så är det ungefär 9%.
Vad då människor och apor?
Alltså orangutanger, schimpanser, gorillor, bonobos. Mm. Våra liksom närmaste nu existerande släktingar. Så om man börjar fundera på så här, var evolutionärt, vad är det som gör att just vi människor har blivit så himla evolutionärt framgångsrika? Så ligger säkert en nyckel i sömnen. Och vi människor och våra närmaste liksom förfader, Homo erectus, vi sover ju på marken. Våra släktingar, de sover uppe i träden. Det gör att de kan inte vara i REM-sömn lika länge, för att i REM-sömn är man ju då förlamad och riskerar att trilla ner ur träden. Men vi har inte haft riktigt den risken för att vi har sovit på marken. Och hur kommer det sig att vi har kunnat sova på marken? Jo, antagligen för att vi har haft eld. Att kunna sova runt en lägereld har ju både liksom skrämt bort rovdjur som skulle kunna hota oss. Och också gjort att, alltså röken och sådär har ju fått bort mycket typ insekter och sånt. Och loppor och grejer som liksom...
Betyder det att vår uppfinning, eller att vi upptäckt elden, har påverkat vår evolution?
Ja.
Det är ganska coolt alltså.
Det är väldigt coolt. Det stämmer ju väldigt bra överens med så här... Ja, men det finns en av de viktigaste arkeologerna genom tiderna, heter Ver Gordon Child, och han skrev en bok som heter Människan skapar sig själv. Mm. Vilket jag tycker är ganska coolt att så här... Vi har gjort en sån grej, vi har börjat använda elden som ett verktyg, och då har den gjort att vi kan sova. Vi sover faktiskt inte längre än gorillor och schimpanser och så, vi sover faktiskt kortare tid, något kortare tid. Men vi har då fått in mer REM-sömn under den tiden. Mm. Och det är antagligen det som gör att våra hjärnor har utvecklats mer. Att vi har en mer komplex intelligens, och det här är ganska viktigt, vi kan skapa mer komplexa sociala band.
Mm.
Därför att en grej som händer under REM-sömnen, det är att vi bearbetar alla våra känslor för andra människor, alla våra liksom sociala relationer till andra människor. Det är ofta det våra drömmar handlar om på något plan, tänker jag. Alltså vad vi känner för människor, vi bearbetar våra liksom våra sociala relationer. Och det är också så väldigt intressant att man har sett att när människor inte får sova ordentligt, när man väcker dem ur deras REM-sömn, då är de sämre på att tolka andra människors ansiktsuttryck.
Men det här vet jag.
Vi behöver vår REM-sömn för att kunna tolka. Vi är otroligt bra på att tolka andra människor.
Mm.
Och tolka små signaler hos andra människor, men vi är beroende av våran sömn för att göra detta. Och man har också sett att de som då inte får sin REM-sömn tenderar att tolka andra människor som hotfulla, aggressiva
Det är också det här som sker återigen med PTSD, att det är ju ofta så man tolkar människor.
Ja.
Utan att man vill det, eller liksom, man kanske fattar också att så här, nej, men det är lugnt, men det går liksom inte. Första signalen är fara.
Man kan ju också säga att personer med autism har ju i genomsnitt väldigt mycket mindre REM-sömn. Nästan alla som har autism har också sömnsvårigheter av något slag. Och mindre sammanhängande REM-sömn under en natt.
Kan man inte öka, vad händer om man ökar REM-sömnen då? Det blir av med alla våra forskare.
Just det, precis. Därför att en sak som man kan säga med, liksom, om man ska hårdra det, så kan man ju säga att så här, när man har autism så blir sådana här kopplingar i hjärnan som har att göra med de här sociala komplexitet blir liksom svagare, de kopplingarna, och så blir andra kopplingar starkare istället, kan man säga. Så det går inte att säga, och det är ju Matthew Walker väldigt tydlig med, man kan liksom inte säga att det är så här, sömnstörningar orsakar autism. För det kan lika gärna vara så att man sover på ett annat sätt för att man har autism. För att ens hjärna... Alltså har man i sig liksom svagare sociala kopplingar i hjärnan, så kan ju det innebära att man behöver mindre REM-sömn, helt enkelt.
Mm, just det.
Och vi behöver ju inte bara... Alltså, jag pratade ju om att när man är liksom ett spädbarn, så genomgår man ju en fas när man sover väldigt, väldigt mycket, för att du ska liksom skapa alla kopplingar i hjärnan, du ska skapa alla färdigheter och sådär. Men du har ju också en period i tonåren när du sover väldigt, väldigt mycket. Och då ser man ju att alla de här, det är ju, din hjärna håller ju på att byggs om, och du skapar en massa sådana här nya kopplingar. Och då ser man också att det rör sig... bakifrån hjärnan och framåt. Alltså det börjar utvecklas längst bak i hjärnan, och så rör det sig framåt. Och det som utvecklas sist är ju
frontalloben
liksom.
Förståndet.
Och det är ju det som är så intressant, att man kan ju, tills den har utvecklats, alltså man kan ju tycka att så här, allting borde växa lite grann, bli lite bättre hela tiden. Att hjärnan liksom borde allting borde bli lite bättre, men det är inte så, utan det börjar liksom med att göra klart längst bak, och så går det framåt och framåt. Så att du kan vara en ganska gammal tonåring, en ganska stor tonåring, som man tycker att, men den här personen är ju så himla smart och liksom så, men varför är den så jävla dum i huvudet också? Men det är ju för att den har ett barns frontallob. Men då är det ju också så att det är ju just under tonåren. Det här pratade vi om i förra podden om sömn också, men du har ju en förskjutning i ditt sömnmönster under tonåringen. Alltså i princip alla tonåringar, oavsett om de är morgon- eller kvällsmänniskor, får ju en förskjutning till att vilja gå och lägga sig senare. Och det har ju att göra med melatoninsystemet och hjärnan, som säger till en när man ska gå och lägga sig eller när man ska gå upp, som förskjuts med flera timmar. Så i den här boken så säger han ju att att säga åt en tonåring att gå och lägga sig och sova klockan 10 på kvällen, det är som att säga åt en vuxen att gå och lägga sig klockan 7. Att säga åt en tonåring att gå upp klockan 7 på morgonen, det är som att säga åt en vuxen att gå upp klockan 4. Och att göra det här varenda skoldag, liksom. Det är inte konstigt att många tonåringar är trötta och sura.
De mår piss, typ.
Och vi stör också deras sömn under den här, näst efter liksom spädbarnsåldern, den absolut viktigaste formativa fasen, när vi verkligen behöver sömnen för att bygga upp våra hjärnor. Men då sover väldigt många tonåringar alldeles för lite. Och visst, det går att skylla jättemycket på att så här, ja, men de har, det är skärmar och det är allting liksom.
Det är TikTok.
Det är TikTok, det är energidrycker. Ett gigantiskt experiment. Jag var på ICA idag och gick förbi hyllan med energidrycker. Det finns så jävla många olika energidrycker. Och det är ju ett enormt experiment att ge tonåringar vars hjärnor håller på att utvecklas, liksom, att de ska fylla dem med koffein. Jag låter som värsta moraltanten, men det är ju verkligen det. Det är verkligen en sån här grej som... det kan inte vara bra. Men det är ju också det här, just det här med att tonåringar ska sitta vakna på natten. deras hjärnor vill det. Alltså ingen av oss skulle må jättebra om vi var tvungna att gå och lägga oss 7 på dagen och stiga upp 4 på morgonen.
7 på dagen. Men alltså, ja, men kan man få ett nytt skolsystem då?
Ja, precis. För det är ju också så, bara att skjuta typ en halvtimme på när skoldagen startar har visat sig ha jättestor effekt på betyg. Men det finns lärare som absolut inte vill börja senare på dagen och jobba senare. I USA är det tydligen så busschaufförernas fackförbund har varit så här, nej men vi kan inte hämta folk med skolbuss senare på dagen. Vi ska ha de här schemana när man har försökt göra sådana här experiment och sagt liksom att men vi vill att skolan börjar senare och sluta senare. För att då vet vi att ungdomarna kommer få bättre betyg. Men då är det så jävla busschaufförer som man, nej, det får ni inte.
Det är så jävla sjukt.
Ja. Men jag blir på riktigt förbannad över att, och varje gång den här diskussionen är uppe på nätet och man ser den, om det kommer någon artikel om att någon skola senare lägger skoldagen eller sånt, då är det hundratals jävla boomers och generation X och även min egen millennial generation som bara, det är bara att gå och lägga sig tidigare.
Men det är inte det.
Nej,
för att ingen som skulle säga så till ett spädbarn.
Nej, precis. Nej, precis. Nej, men vi måste väcka det här spädbarnet hela tiden. Det ska sova, det ska vara vaket, det ska jobba kontorstimmar.
Ja.
Alla fattar det så här, men dens hjärna håller på att utvecklas. Mm. Och då ska den sova så här.
Men är inte det genomgående för ungdomar generellt att de ska fan skärpa sig?
Ja.
Alltså på allt.
Ja.
Det är väldigt lite medvind för dem.
Ja. Ja, precis. Och samhället ska anpassa sig efter, även de som då säger jobbar med ungdomar, tycker att samhället ska anpassa sig efter vuxnas behov istället för efter ungdomars utveckling. Så att jag är faktiskt, efter att man har läst den här boken, så blir man ganska så bekymrad inför vad det innebär att störa generation efter generations mentala utveckling genom att störa deras sömn.
Men hur sover vi då? Hur sover vuxna? Sover folk?
Nej. Nästan alla i den industrialiserade världen sover alldeles för lite.
Och det är industrialismen som har förstört det?
Ja. Han pratar om att det finns 5 stora anledningar till varför vi sover så dåligt, helt enkelt. Och det är först det elektriska ljuset. Och det är ju både, dels har det ju det elektriska ljuset gjort att vi är liksom oberoende av solen. Så att vi kan vara vakna på nätterna. Vi kan jobba sent. Vi kan liksom frigöra oss från naturens rytm på ett helt annat sätt än vad vi någonsin har kunnat göra tidigare i världshistorien. Men också just att ljuset påverkar ju våra melatoninnivåer. Mm. Alltså vår hjärna tror ju, särskilt när vi har det här blåa ljuset från tv-skärmar, datorskärmar, mobilskärmar rakt in i ögonen, då tror ju vår hjärna att nu är solen fortfarande uppe.
Och men inte det jävligt dumt? Ja. Alltså borde inte hjärnan fattat bättre, känner jag.
Ja, nej, men den gör inte det.
Nej.
Så det är ju också en sån grej, och det är också en grej som jag har i viss mån gjort om, i att jag sover bättre, att jag ligger inte och tittar på telefonen fram tills den sekund jag ska lägga bort den och sova. Försöker i alla fall. Sen är jag ju då inte en vän av att ligga och stirra ut i mörkret, utan det jag gör det är att jag slår på en podd och sätter på insomningstimer, helt enkelt. För det blir liksom mindre
ångestfyllt.
Mycket mindre ångestfyllt. Mm. Men jag behöver inte. För det är ju därför som jag har legat med liksom telefonen eller datorn eller så. För att det har varit liksom en så här ångestgrej att lägga sig. Men om jag kör, jag lyssnar på Fråga Anders och Måns alltid, varje natt när jag ska somna. För det är så här, jag har följt dem så himla länge. Alltså jag har lyssnat på dem, jag vet inte hur, när de började göra sina första radioprogram och så. Det är ju liksom så här folk som jag, det är en trygghet på något sätt. Det är röster som jag har hört så himla stor del av mitt liv. Men det är också liksom så här, det är bara lite, alltså det är inte så här, det är inte massa hemskheter Det är inte massa saker som jag skulle inte kunna lyssna på någon av så här mina politikpoddar. Jag skulle inte heller vilja lyssna på någon av alla poddar om liksom skräckfilmer och så som jag lyssnar på. Nej. Vanligtvis. Men det är bara så trevligt samtal mellan två gamla kompisar som jag kan ligga och lyssna på tills jag somnar. Andra grejen är då att vi har för varmt inomhus generellt. När vi ska sova så vill ju kroppen måste ju gå ner i temperatur när vi ska sova.
Varför då? Eller?
Jo, därför att om vi är för varma, då tycker kroppen också att så, nu är vi igång.
Ja.
Nu är vi liksom inte avslappnade och har lagt oss för att
återigen
sova.
Återigen så jävla dum i huvudet.
Och många har nog lite för varmt i sovrummet. Så man kan sänka några temperaturer i sovrummet så är det ofta bra för sömnen.
Mm.
Man kan också, det här kanske låter lite kontraintuitivt, men man kan också ta ett varmt bad eller en varm dusch innan man ska gå och lägga sig och sova. Det låter ju lite märkligt för då blir kroppen varm, men det, ja.
Man kyler ner sig.
Man kyler ner sig liksom. Så.
Svettas
och. Och tredje punkten, det är då koffeinet. Mm. Och koffein är ju, många tycker, och det är klart det är så det känns, koffein gör en pigg.
Mm.
Men koffein, det koffein gör är att den blockerar den här receptorerna för det här ämnet i hjärnan som säger att man är sömnig.
Det där sömntrycket.
Ja, precis.
Mm. Som man pratar om i boken.
Så koffeinet är liksom i vägen. Det kommer inte fram, det här sömntrycket. De här signalerna som säger att nu är det dags att sova. Och som vi sa, halveringstiden på koffein är väldigt lång. Det är 5-6 timmar. Så att alltså 5-6 timmar efter att du har druckit en kopp med kaffe så har du hälften av det koffeinet kvar i kroppen.
Så det finns alltså ingen som kan säga så här, nej men jag kan dricka en kopp kaffe. Det är ingen som kan säga det längre.
Nej, då har man väl kanske, det skulle väl vara om man har väldigt stort sånt sömntryck. Liksom. Mm. Att det är så pass stort så att man, den över... kommer den koffein som man har. Men ja, han pratar ju om att den här enorma intaget av koffein i vår värld idag, att det är liksom ett av de största experimenten med mänsklig hälsa någonsin. Och som sagt, jag dricker gärna te. Jag är verkligen inte emot koffein. Som många vet så är jag ju strikt nykterist och jag dricker ju inte kaffe heller för att jag tycker att det är lite för starkt psykoaktivt liksom. Men
du är så en jävla elevrådsordförande alltså.
Ja. Men nej, men jag tror faktiskt tyvärr, tråkigt nog, så känner man att man har problem med sömnen, så att skära ner rejält på koffeinet.
Ja, då kan man ju inte.
De första stegen man ska göra
liksom. Och det blir ju liksom, man kan inte dricka en kopp vid klockan 3 egentligen.
Nej.
För då har du hälften kvar vid klockan 9.
Ja, precis.
Mm. Vad var det mer då?
Fjärde punkten, och det här är någonting som jag är helt emot, men det är alkohol. Alkohol är otroligt sömnstörande. Många tror ju att man somnar på alkohol, men det som händer i hjärnan när du har druckit alkohol, det är egentligen mer likt att du befinner dig under att du är sövd. Inte att du sover, utan att du är sövd.
Och det blir inte samma sak med en REM,
nej,
sömn och
du
REM.
Får inte de här hjärnvågorna som städar upp och binder ihop olika delar av hjärnan.
Och samma sak händer med sömnmedel, va?
Ja.
Han är ganska emot sömnmedel.
Han är ganska emot det. Han tycker att för vissa kan behöva vissa sömnmediciner, men generellt sett så får man ingen kvalitativ sömn,
nej,
när man använder de här.
Också sjukt i boken att de hade kollat massa forskning som visade att många sömnmedel eller vissa var cancerframkallande.
Mm.
Vilket man inte pratar om.
Nej, precis. Nej, så man blir ganska, och det kan man väl säkert läsa andra forskare som tycker andra saker också, men man blir ju ganska, man får en ganska negativ bild av liksom hela sömnmedelsindustrin.
Mm.
Framförallt att det finns liksom en jättestor industri som bygger på att inte säga åt folk att göra alla de här sakerna först, liksom ta bort koffeinet, sänka temperaturen.
Mm. Men man kan ju också förstå vilket hån det är, alltså, om du har en jättedjup sömnstörning och någon bara sänk temperaturen, alltså jag hade bort käften, ge mig Valium. Men alltså Han är okej med melatonin, va?
Ja, fast han säger också att det för det mesta faktiskt inte har så jättestor effekt.
Aha.
Det kan ha effekt till exempel när man har sömnproblem på grund av jetlag.
Mm.
Men annars så säger han att det är inte så belagt liksom, att en frisk människa har något jättestort behov av att äta melatonintabletter eller så.
Men om man har ADHD och typ har störning i allt, då tänker jag att man kanske visst kan ha hjälp av det.
Ja.
Jag vill ska berätta det för honom. Att man kan ha en störning i melatoninproduktionen. Eller fan vet jag, men jag tror att det kan vara så.
Ja.
Det ska jag säga till honom. Jag tror att det kan vara så här.
Och den femte punkten, det är våra arbetstider. Mm. Eller jag skulle vi utveckla det till att säga så här, hela hur vi överhuvudtaget strukturerar samhället liksom, med arbete, skola, pendling, allting liksom, som gör att vi man har ju också massa andra saker som man ska göra, om man har massa sociala behov, om man har behov av, man har faktiskt ett behov av att sitta och titta på tv-serier och liksom göra någonting som man gör för bara sin egen skull och sådär.
Det är därför man ska göra det på arbetstid.
Just det.
Gör det inte sen på kvällen, gör det på arbetstid istället, mellan 1 och 2 när du egentligen skulle sova.
Ja. Precis. Så att hela det här hur vi strukturerar vårt samhälle egentligen. Och det tycker jag är ganska bra. Det är på sätt och vis, alltså han har så också råd kring vad man kan göra som individ för att få en bättre sömn. Men tyvärr är ju också väldigt mycket hamna på en samhällsnivå. Och att man faktiskt inte tar sömn på allvar. Att man ser det lite som en lyx. Och att man ser det som liksom ett individuellt ansvar, men också att man många så här, alltså du vet, man brukar framhålla att folk som är så här, ja men den här företagsledaren eller den här politikern behövde bara sova 4 timmar per dygn liksom. Margaret Thatcher är en sån person som man brukar säga så här, ja men hon behövde bara sova 4 timmar per dygn. Sen var ju hon också en jävla psykopat som inte hade någon empati med människor och så liksom.
Startade massa kanske, krig och...
Det kanske berodde på att hon så absolut inte kunde läsa andra människors ansiktsuttryck, utan bara levde i en så fight or flight och skräck för andra människor liksom.
Jag tror det.
Nej, men det finns ju en så att man verkligen typ inte värderar sömn.
Nej.
Att man tycker att det är slöseri med tid, någonting som man borde göra så lite som möjligt.
Men också den här stressen över jobb. Alltså så har jag känt att jag så här, ja, men jag jobbar till 1 i natt så jag blir klar med det här.
Ja.
Och det är verkligen, det har jag helt slutat med, för det är ingen idé.
Nej.
Alltså för att då förlorar jag hela nästa arbetsdag.
Ja, precis. Hur bra blir kvaliteten?
Och det är verkligen den här bokens förtjänst, att jag har fattat det. Att så här, jag kommer få mer gjort om jag sover.
Ja. Och men, att du kommer liksom lära dig och du kommer lösa problem. Allt är sånt som du sitter och funderar på över jobb, på jobbet liksom, och som är något problem och sådär. Mycket av det kommer du att lösa i sömnen. Alltså du jobbar på de grejerna när du sover.
Jag ska ta det här som arbetstid.
Ja, man borde fan få det.
Ja.
Ja, men det är fascinerande. Han tar ju upp det här att antalet bilolyckor, det totala antalet bilolyckor som beror på trötthet, är större än det totala antalet bilolyckor som beror på alkohol och droganvändning.
Och det är ju helt sjukt. För det är det man pratar om.
Precis.
Alltså drograttfylla är ju...
Ja, och det finns jättemycket regler och lagar kring det där och sådär. Man pratar om det hela tiden, men trötthet pratar vi ju inte om som ett problem. Och också om alla pengar som... Alltså om man vill se det från, om man är en jävla moderat, så kan man ju tänka på att så här, företag förlorar jättemycket pengar och jättemycket produktivitet på att de anställda är trötta. Jag tror att han säger att man har mätt att ungefär 2% av BNP i ett land försvinner på att folk inte sover ordentligt. Alltså vilket ju då leder till hälsoproblem och det leder till olyckor och det leder till minskad produktivitet.
Och vilka är hälsoproblemen?
Ja, det finns ju jättemycket problem som är kopplade till att inte sova ordentligt.
För det var ju det här sjuka, det som vi brukar säga efter vi har läst den här boken, när vi ska gå och sova säger vi så här, nu ska jag gå och skölja hjärnan.
Ja,
det är ju det, alltså det är en av de största sidorna i den här boken.
Ja, för det är så att när vi är vakna och när hjärnan jobbar med tänka och hålla på med alla intryck och sådär, då bildas olika slaggprodukter kan man säga, Alltså hjärnan håller på att bränna på och då bildas det typ slagg.
Typ aska.
Beta-amyloid till exempel finns det ett ämne som heter. Och det är en sorts hjärnplack. Alltså det är ett klibbigt protein som bildas i hjärnan.
Svart gegga.
Ja, man kan, och sen när jag läser den här boken då kan jag känna hur det här hjärnplacket liksom byggs upp under dagen.
Ja, och när man inte har sovit.
Ja, för att det som händer är att när vi sover under sömnen, då finns det någonting i hjärnan som heter det glymfatiska systemet. Vi har något som heter gliaceller som ligger liksom mellan de andra cellerna i hjärnan. Och när vi sover så krymper de här i storlek med ungefär 60%. Och det gör att våran cerebrospinala vätska, alltså den här vätskan som hjärnan vilar i, den liksom sköljer in i hjärnan då när vi sover och sköljer bort allt det här placket. Så allt det här placket och alla de här slaggprodukterna, de sköljs liksom bort när vi sover. Och när vi inte sover ordentligt, då byggs det här placket upp i hjärnan. Och det är bland annat det här som bidrar till att vi får Alzheimer.
Mm.
Men också liksom till att hjärnan inte funkar ordentligt.
Verkligen så här, men gå och sov, duscha hjärnan.
Ja, exakt. Du behöver
ohygieniskt.
Exakt, du behöver hjärnhygien. Du behöver skölja ur din hjärna varje natt. Men du får ju också jättemycket andra fysiska problem som har att göra med att du inte sover.
Man blir fet.
Man kan sammanfatta det som att man blir fet och ful. för du vill äta mer. Du får svårare, du reglerar liksom dina hungerkänslor sämre. Du äter mer kalorier. Du äter fetare och onyttig mat. Så du går upp i vikt. Och man har också typ sett att när andra personer bedömer, man låter liksom personer bedöma massa bilder. Och då tycker de att de som inte har fått sova ordentligt innan bilden togs, de bedömer man liksom som fulare. De ser äldre ut, de ser mer slitna ut. Det är ju inte så konstigt egentligen. Men liksom på ett statistiskt plan så kan man se det här. Det behöver man ju inte bry sig jättemycket om, att man ser ful ut. Man kan ju se ful och fet ut om man vill. Det är liksom, det som händer i din kropp är att din kropp, när du befinner dig i ett sömnunderskott, det är att din kropp hela tiden tycker att du befinner dig i en stresssituation, i en fight or flight situation.
Och det blir man ju som bekant jävligt fet av också.
Precis, för att kroppen vill ha massa energi, för att den är konstant rädd och konstant i stress och tänker, nu måste jag äta massa snabba energier så att jag är beredd att springa ifrån de här lejonen eller vad det är som liksom jagar mig.
Och insulinet av massa stresshormoner går ju upp, eller det blir inte lika känsligt eller vad det blir.
Mm. Precis, så att du får ju problem med blodsockerregleringen, du får...
Var det inte typ så att han hade visat att efter en natt, så om man skulle testa då när man har sovit för lite en natt, att man nästan typ uppfyller för metabolt syndrom i, alltså hur insulinkänsligheten.
Precis, så är det. Men det leder ju också till, eftersom, alltså förutom att du det leder också till att du får ju ett immunsystem som går på högvarv. Och det leder ju till att du får, dels blir du sjuk liksom, du får liksom förkylningar och feber och sånt där lättare. Men också att du får massa inflammationer i kroppen mycket lättare. Och det här är ju grejer som inte är bra, att gå runt med liksom massa kroniska inflammationer och så. Mm. Det är ju en sån grej som leder till hjärtproblem och cancer.
Mm.
Så att du ökar alltså din cancerrisk genom att inte sova ordentligt.
Så man bara så fet, ful, oduschad i hjärnan.
Mm. Fet, ful,
sjuk,
dement, diabetes, cancer. Du mår ju inte så jävla bra alltså.
Vad dog Margaret Thatcher av?
Stroke.
Är det också en risk?
Ja. Så du blir alltså... Du blir fet, ful, sjuklig, aggressiv, tycker att andra människor är aggressiva och du kommer inte ihåg någonting och du lyckas inte lära dig någonting. Det är i alla fall det jag tog med mig från den här boken, att så här, okej, jag kanske behöver börja fixa det här med sömnen.
Ja, återigen, det är ju inte så jävla jobbigt att gå och lägga sig. Det är typ det finaste vi har.
Jo, det är jättejobbigt att gå och lägga sig.
Ja, det tycker inte jag. Jag älskar att vara medvetslös.
Ja, jag älskar också det. Men jag har haft väldigt svårt med att gå och lägga mig. Vilket jag tror har just med det här att göra. Att jag har behövt gå och lägga mig vid tider som liksom inte, då min kropp inte vill gå och lägga mig. Gå och lägga sig, vilket har gjort att jag har haft väldigt svårt med insomningen, vilket gjort att jag har fått väldigt mycket så stress och ångest kopplat till det. Så att det finns ju också, han är ju också väldigt mycket för det här med att man ofta kanske inte behöver, alltså ofta kanske inte medicin ska vara det första, utan det är kanske livsstilsförändringar, men det kan också vara typ så här KBT-liknande terapier och så, där man faktiskt får liksom komma till rätta med ja, att man har ett beteende kopplat till sömn som har att göra med liksom att det har blivit så ångest kopplat och sådär.
Mm. En gång gjorde vi ju ett avsnitt om ADHD och efter det var det ju typ, ja, men det är kanske så här 5-6 personer nu som har fått ADHD-diagnosen och lyssnar på det. Tänk om folk börjar sova efter de här, det här.
Ja, jag hoppas det. Ni kan ju också testa ifall ni inte vill lyssna på Anders och Mons, så kan ni ju sätta på den här podden och sätta på en insomningstimer och somna till våra röster. Du hittar oss på Facebook, där heter vi Mörkret Podcast. Vi finns på Instagram som Mörkret Podcast. Jag finns på Twitter som @ordförandejohan och du finns på Instagram som Angelica Ogland.
Skölja hjärnan.
Ja, jag också.